Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag heter Simon Gärdenfors och jag bor i en stad.
Och jag heter Atte Magnusson och jag bor på landet. Vi ska ut med vår nya standardföreställning Stad och land. Hur känns det, Simon Gärdenfors?
Jag är otroligt taggad.
Härligt. Vilka städer kommer vi till, undrar du kanske? Undrar du det?
Ja, jag har ingen aning.
Men vi åker ut den 23 mars, börjar turnén. Borlänge, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg av alla jävla ställen. Hjärtligt välkomna till Stad och land, en stand-up show om kontrasterna mellan storstad och landsbygd med Anton Magnusson och Simon Gärdenfors, A Love Supreme production. Så kom och kolla för oss, för vår skull.
Biljetter finns på specialisterna.se. Och du, det här är den perfekta julklappen.
Ja.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag har jag Kristoffer Färnis. Välkommen till Arkivsamtal.
Hallå, hallå. Peppad där. Bröt nästan in mitt i meningen.
Ja, det är din debut i Arkivsamtal. Ibland, vi har ju känt varandra ganska länge. Ibland känns det som att jag var osäker på om du hade varit med i Arkivsamtal eller inte. Men det har du alltså inte.
Ja. Nej, det har jag inte.
När jag tänker efter så inser jag att du inte har varit det. Men vi träffades på nyårsafton hemma hos Anton i Trelleborg senast. Och då så snackade vi om det och då liksom spontant var jag, va? Har du aldrig varit med i Arkivsamtal? Men det har du inte.
Nej, så det är kul att vara med.
Men du är stand-up-komiker. Du vann årets nykomling på stand-up-galan det här året.
Yes.
Trots att du har hållit på i, hur många år är det?
Det är nog 6-7 tror jag.
6-7 år. Men i den här branschen blir man nykomling långsamt. Mm. Grattis till det. Och jag tänker att innan vi sätter igång med själva merparten av avsnitten så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken! Och här kommer mina egna alternativ. Jag är hemma hos Andrea nu. Min fru numera.
Nice.
Ja. Så då har jag... Det är lite annorlunda. Det är också första gången jag spelar in Arkivsamtal i Sverige sedan jag kom tillbaka från den 4 månader långa USA-resan.
Mm.
Så då har jag Fanta Zero. Den har jag saknat lite. Det var svårt att få tag på i LA. God morgon, Eko, apelsinjuice, ekologisk. Kaffe, te och för tråkmånsar och nejsägare, vatten. Vad har du för alternativ i din lägenhet? Var är det du befinner dig just nu?
I min lägenhet i Sandviken.
Sandviken som ligger rätt nära Gävle, va?
Ja, precis. 2 mil ifrån.
Yes. Och vad har du för alternativ i den lägenheten?
Jag har ganska mycket spritsorter i mitt spritskåp, skulle jag säga.
Mm.
Men inte så starkt sug för dem idag.
Nej.
Sen i kylen hade jag Heineken folköl, Heineken starköl, Pepsi Max, mammas svart och röda vinbärssaft, en flaska vitt vin, Riesling och barista havremjölk, cinnabon.
Okej. Så jag tror, jag tar Fanta Zero, och det är inte mycket att orda om här. Vad tar du?
Jag går på svart och röda vinbärsaften, ja.
Ja, men det lät ju god. Alltså, jag tänkte, först och främst, är du spritsamlare? Liksom, har du en, eftersom du sa att du har många spritsorter, samlar du på alkoholflaskor?
Nej, inte samla, men jag gillar att bygga upp en bra bas.
Mm.
För när man har folk hemma hos sig.
Mm.
Så det är väl de här vanliga, ja, men typ gin, vodka, Kahlua.
Cointreau.
Exakt.
Känns som många drinkar exakt innehåller Cointreau. Mm. Det är en apelsinlikör, om jag inte minns fel.
Ja, och sen har jag faktiskt haft några olika tequila som jag gillar. Inte den här vanliga med hatten.
Den röda hatten.
Precis. Utan jag har gått upp lite mer i prisklassen och liksom sådana som har varit lagrade i 3 år, tror jag. Tequila. Det är lagrat ganska länge för en tequila.
Mm. Alltså den här smaken som jag förknippar med tequila, som är ganska spritig och ganska äcklig. Alltså den har insett att det är kanske bara billig tequila som smakar. Det är ganska stor skillnad på dyr tequila och billig.
Ja, jo, men det är det. Och de här som är lite lagrade, de heter väl så här Anejo och Extra Anejo. Och de är liksom lite mer åt romhållet, men fortfarande liksom bassmaken av tequila, eller vad man ska säga.
Anejo, betyder det lagrad på spanska?
Jag tror det. Jag vet inte, jag chansar bara. Men det är ju...
Ja, Anejo är ju år, är... och då är det liksom... De har kommit sig till åren, kanske.
Ja, man kanske inte ens uttalar det så där.
Men, jo, men det tror jag. Jag har lite skolspanska i grunden. Men jag gjorde... I min skoltid gjorde jag den här som jag tror många kan relatera till, att man kanske körde något tequila-race och spydde av tequila väldigt tidigt och sen förknippar smaken med det illamåendet och de negativa känslorna.
Ja, verkligen.
Har du också det?
Ja, jag har någon sån där tequila-fylla. Och sen ett av de roligaste, som jag var tyvärr inte med på den festen, men det var att jag hade en kompis som sprang runt med den där hatten på kuken, så att säga, på en fest. Så även om inte jag var med så hörde jag om det, så det är också starkt förknippat med den där billiga tequila.
Ja, röd, alltså är det inte att någon, alltså röd varningstriangel, brukar man inte säga var röd hatt om det på mediciner och sånt?
Jo, det kanske är.
Ja, det, eller har jag bara fått fram det? Men det, man förknippar det med mycket äckligt. Och då, nu har jag fått ännu ett äckligt minne.
Varsågod.
Jag fick först, det jag skrattade åt först var att jag fick upp bilden av att han sprang runt med hatten på huvudet. Och det är också en komisk effekt med en väldigt liten hatt på vad jag föreställer mig, ett väldigt stort huvud. det är kul med små hattar. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag har Fanta och du tog svart vinbärssaft.
Ja, svart och röda vinbär, en blandning. Perfekt. Mm.
Ja, och eftersom det här är din debut i arkivsamtal, så skulle man ju kunna göra det mer som liksom en intervju och gå igenom hela ditt liv.
Mm.
Vad tror du om det?
Absolut. Absolut, det här låter bra.
Med då öppning, eller vad säger man? Med möjlighet för sidospår.
Absolut.
Var är du född någonstans?
Upplands Väsby, tror jag. Lövenströmska hette det, tror jag.
Det är inte det enda du har gemensamt med Paolo Roberto.
Nej, exakt.
Jag kan inte komma på något annat i och för sig.
Nej.
Men det, jag har insett att det var en kul anklagelse, eller underliggande anklagelse.
Ja.
Men, du är ju en rullstolsburen komiker. Det kanske vi ska få sagt redan nu, så att inte folk sitter och undrar, är han rullstolsburen eller inte?
Nej, exakt.
Så jag tänkte att,
vanlig fundering.
Är det ett liv, ser du det som ett liv före och efter den här bilolyckan som orsakade ditt handikapp?
Ja, men det gör jag nog. I alla fall inom vissa grejer, ska jag säga.
Mm. Hur var livet innan dess?
Väldigt mycket idrott, skulle jag säga.
Då kan man säga att du är mer en person i min smak efter olyckan. Jag är inte så förtjust i idrott.
Nej. Nej.
Vad var det för sporter?
När jag var liten så höll jag på med allting. När jag var liten, det var väl från 7-årsåldern eller något sånt där. Då var det fotboll, ishockey, innebandy och så lite längdskidor. Friidrott har jag också hållit på med. Så det var mycket det som präglade hela uppväxten egentligen, ska jag säga.
Skulle du säga att det är annorlunda människor också? För jag trivs rätt bra liksom i komikerkretsar och sådär. Men jag umgicks rätt mycket med sportkillar i högstadiet. Och för min del kändes det som att det var ganska mycket liksom annorlunda folk. Eller har du samma uppfattning? Eller skulle du säga att det...
Jag vet inte. För jag var ju säkert en av dem då. Så då tänkte man inte på det på samma sätt. Men jag var ju ganska... Jag var ju ganska så här fokuserad på idrotten. Så att jag var ju ganska så här sen med typ festa och sånt där. Jag kommer ihåg att jag och en kompis, vi så här, vi ska köra en pakt, vi ska inte dricka alkohol. Och så kommer jag inte ihåg vad vi sa på hur länge, men ja, det blev ju ändå, för jag menar.
Alltså var det innan ni hade börjat dricka då, eller var det en...
Ja, precis.
Hur gamla var ni ungefär när ni...
Undrar om vi var typ så här 14-15.
Okej, okay, och då tror jag att jag redan hade börjat dricka lite när jag var. Men hur lång tid tog det innan du började dricka då?
När jag var 17 tror jag drack första gången.
Okej. Okay.
Det var ettan på gymnasiet. Jag var 17 eller 16, ja, men kring där.
När inträffade den här incidenten med den röda tequila-hatten på kuken hos din kompis?
Det vet jag faktiskt inte. Jag skulle nog säga att det där som du sa också, jag har ju fått annorlunda kompisar efter jag liksom hamnade i rullstol och slutade med idrott.
Är det mest på grund av andra intressen eller är det av andra?
Jag tror det. Det blev ju innan, ja, men eftersom man idrottar så mycket och så jag... Det blev ju längdskidor för mig till slut. Så jag liksom, och då satsade jag hårt på det. Så jag gick längdskidgymnasiet i ettan.
Var ligger det någonstans?
I Mora gick jag.
Okej.
Men jag flyttade hem efter första året. För det funkar inte bra för mig. Jag var för omogen för det, tror jag.
Okej, vad var det som... Var det du ett eget beslut? Eller var det folk som tyckte att du var för omogen? Eller var det...
Nej, det var ett eget beslut som jag pratade ihop. Liksom, det gick ganska bra för mig. När jag kom in på skidgymnasiet så tog jag liksom SM-medaljer här ett tag.
Okej, vad kom du för placering i SM?
Två och tre, ett år.
Okej, och det var inte junior utan det var riktiga SM då?
Nej, ungdoms-SM.
Okej, så det är någon slags junior-SM liksom?
Ja, junior SM kommer efter.
Mm.
Då liksom, och efter ungdoms SM så kommer man in på skidgymnasiet.
Okej.
Okay. Så det var de meriterna jag kom in på. Mm. Och sen när jag började på skidgymnasiet, då var jag väl inte lika bra. Då gick det inte lika bra första året. För jag, liksom så här, jag tyckte det var svårt att laga mat och hinna med skolan och allt sånt där. Liksom.
Mm. Hinna med och de andra liksom uppgifterna förutom skidåkning alltså.
Exakt, exakt. Och så det var ju som att man flyttade ju, och jag flyttade ihop med en kompis.
Mm.
Och det blev liksom som ett, ja men, och så i lägenheterna bredvid bodde andra kompisar, så det blev lite som en ungdomsläger på något sätt. Ja. Och det var svårt att, i alla fall för mig, att hålla ihop.
Men det var inte spritens fel?
Nej, det var det inte.
Ni drack inte så mycket? Det var,
nej, det var bara när jag slutade där. Ja, det var ju typ student, eller inte studentvecka, men skolavslutningsveckan som jag drack första gången. Mm. När jag var där.
Alltså när du slutade högstadiet eller gymnasiet?
När jag slutade ettan på gymnasiet. Ah, okay, ja.
Men du var omogen, att du liksom, att du inte klarade av att laga mat och ta hand om dig själv lite? Eller?
Ja, i efterhand så var det ju det. Att jag tyckte att det var svårt. Och sen åkte jag hem varje helg också. Så jag liksom längtade hem.
Mm. Det var omoget.
Så, ja.
Nej, men det är nog rätt eller i Sverige är det nog rätt naturligt att man man har lite, det är nog lite konstigt om man klarar sig jättebra själv i unga tonåren liksom.
Ja, jag tror det märktes på att tjejerna var ju duktigare på det här, tyckte jag. Mm. Överlag. De är väl lite mognare.
Ja, det sägs det. Jag vet inte om det är sant eller inte.
Nej, inte jag heller. Nej, men sen flyttade jag väl hem och då gick det faktiskt bättre med skidåkningen.
Mm, för att,
så då var,
ja, alltså du hade någon som tog hand om markarbetet, som lagade mat och sådär.
Ja, exakt. Då bodde jag hemma och då fick man väl, och gick i skolan hemma istället, och då var det lättare att fokusera på träning och sånt där.
Mm.
Och då gick det bra igen på skidåkningen. Och då var det junior SM. Och då kom jag tvåa.
Okej. Okay. Mm. Grattis i efterskott.
Ja, tack så mycket. Och sen var det typ i den vevan. Då kom jag med i juniorlandslagets träningsgrupp. Efter det SM:et. Det var väl 2005.
Mm.
Och då slutade ju säsongen i april. Och så liksom tränar man över sommaren, och sen hösten 2005, det var då jag gjorde illa mig i bilolyckan och hamnade i rullstol.
Hur gammal var du då?
18.
Okej, okay, du var så ung alltså. Och,
ja.
Ja, och det var ni var ett gäng kompisar som var ute och körde och krockade, och du hamnade i rullstol.
Ja, precis. Det lät som vi gjorde något så här, ja, nu ska vi krocka lite.
Nej, en olycka.
Nej, men, ja, precis. Nej, men det var väl jag och en kompis som var väl lite, jag vet inte, jag var så jävla taj på att köra fort.
Taj?
Ja, men liksom taggad och peppad så här. Jag vet inte, jag hade någon jävla fascination för det där.
Mm.
Och jag hade faktiskt fått mitt körkort dagen innan.
Okej, okay. Men det var inte du som körde?
Nej, jag satt bredvid.
Ja.
Och så körde min kompis. Och så var det några andra som var ute och körde, några unga också. Som vi var, ja men, så hetsade väl dem lite. Och så,
alltså som körde bredvid, så, de körde bredvid liksom.
Precis. Ja, och så körde vi kapp. Och så, ja, så blev det en olycka, för att man är inte så duktig på att köra bil när man är 18 som man tror att man är.
Körde ni av vägen eller krockade ni in i dem eller vad?
När det var så att vi körde om dem och sen så körde vi på, och så kom vi till ett skogsparti där det är lite smalare väg. Det var liksom mötande trafik och sånt. Det var ingen...
Vilken, vad var det här? Utanför Mora eller var det?
Nej, utanför Sandviken.
Okej, okay, ja.
Ja, och så då skulle min kompis köra om en bil.
Mm.
Så gick han ut och kollade, men då kom det en mötande. Så då gick han liksom tillbaka. Han körde inte om, utan han avbröt omkörningen. Och då kom de som vi hade kört mot bakifrån och krockade in i bilen.
Okay.
Så att våran bil kom i motsatt körfält och krock. Och den bilen som kom och åkte mot oss körde in bakom. Jag satt i passagerare fram.
Mm.
Så han körde in bakom mig så att våran bil voltade.
Okay.
Och då fastnade den där balken som håller upp taket på bilen i fram. Den fastnade på min hals.
Ah, liksom. Jävlar.
Men det är liksom... Så bilen voltade ju runt och la sig på rätt på alla fyra hjul. Men då satt jag fast där. Men det konstiga var att liksom, det gjorde ju inget ont. Eller
du blev inte medvetslös eller?
Nej.
Okej. Okay. Så du satt fast där tills ambulanspersonal och räddningspersonal kom alltså?
Mm. Och det kommer jag ihåg allting också.
Okej. Okay. Och det är ingen smärta överhuvudtaget?
Nej. Men... bara liksom så här chock typ.
Ja, verkligen. Och alltså, och sen, ja, vad hände sen liksom? Du hamnade på sjukhus.
Jag fattade att något var fel. Ja. För att han kunde inte känna, röra kroppen. Och sen handlederna hängde liksom bara så här.
Okej, okay, du kunde se handlederna. Att,
ja, precis. Händerna hängde. Och så liksom, då bet jag lite på handen. Och då kände jag inte normal känsla. Om man ska säga.
Okej. Okay.
Och sen, ja, men då sen kom jag ambulansen och räddningstjänsten och klippte loss. Men så åkte jag ambulans in till Gävle och då röntgade de mig. Och så sa de att ja, jag kommer inte ihåg vad de sa, men att det var dåligt. Då. Och så fick jag åka till Uppsala som är liksom närmast för sådana där allvarliga skador.
När, sen, alltså fick du panik vid något av de här tillfällena? För jag tänker att om ditt liv var skidåkning och du liksom vid något tillfälle börjar misstänka att mitt liv som jag känner till det kommer liksom förändras nu, att jag kommer inte kunna fortsätta med det livet. Jag bara lever mig in i den paniken. Alltså, när kom den?
Det kom, alltså det gick i vågen när jag satt där.
Mm. Det kom redan när, det första... i bilen liksom.
Ja, precis. Det måste vara många tankar. Det var typ så här, fan, nu får jag... Och så här, en gång, det kom liksom, fan, nu är det slut på skidorna. Och sen tänkte jag på så här, jaha, för att, då får jag väl titta på tv resten av livet.
Redan där i bilen tänkte du det?
Ja, det var jättekonstigt.
Det är ändå väldigt positivt att så här, får jag kolla på tv.
Ja, och så, men det gick liksom mitt emellan... Det gick ifrån där, vad fan. Och sen bara, det är lugnt, det går nog bra det här också.
Okay. Typ.
Och sen,
har du alltid haft det inre lugnet liksom? Jag tror inte riktigt att jag skulle så snabbt kunna liksom tänka, då får jag kolla på tv resten av livet.
Nej, jag vet inte. Jag var nog, nu kommer man inte ihåg hur man var när man var 18 riktigt med allt sånt där. Men det var... Det pendlade fram och tillbaka. Man visste inte.
Nej, du visste inte exakt vad som skulle hända heller.
Nej, och sen tror jag att det är liksom så här, det måste ju vara någon så här endorfin, alltså rush i skallen eller
just
chock,
det.
Liksom.
Ja, man får adrenalin och ja, det är kroppens egna smärtstillande och så vidare.
Precis, och så jag var ju liksom inte, det var lite mer panik, men jag var liksom inte ledsen för när hade opererat mig, tror jag. Man liksom kommer ner till Uppsala och så ligger man där och väntar.
Mm.
Och sen blir det väl operation.
Var du den enda som blev skadad i olyckan? Eller?
Ja, jag tror de gjorde, det var någon som gjorde illa ryggen lite. Eller fick, men det är inte så här allvarligt, lite stel typ så här.
Mm.
Så att det är ju vanligt att folk säger, ja men vad fan. Så här, ja men det är ju tråkigt att jag... Det hade varit bättre om vi bröt ett ben var, såklart.
Mm.
Men jag hade ju inte önskat någon annan gjorde illa sig.
Nej. Har du fortfarande kompis med killen som satt bredvid?
Nej. Jag är inte ovänner heller. Nej. Det är bara att man har växt ifrån varandra.
Ja, okay.
Han bor inte på samma ställe som mig. Och det blir bara... Det är också det här, du vet. Det var ju idrott mycket. Det var ju min bästa kompis just då.
Mm. Och han var idrottare också, eller?
Precis, men sen liksom bara vill jag att man växer ifrån varandra. Alltså han och jag höll kontakten ett tag efter, men det var nog underliggande jobbigt också.
Ja, man fattar ju det, att det kan ju tära på relationen en sån grej, även om liksom, oavsett skuldfrågan och sånt i det.
Mm, precis, men det var också jobbigt. Han hade typ haft sin farsa dött året innan också, så det var nog mycket dåligt som hände för han. Och så, man är också ung, man är 18. Mm. Så det var nog...
Han har haft, hade han kört då också när fassan dog. Han har haft honom med.
Ja, nej. Ja, nej.
Han har inte lärt sig någonting.
Nej, dåligt track record. Nej, inte så. Nej, men sen... Ja, men växte väl isär bara.
Ja, ja, men det är lätt hänt. Men tillbaks då, du har opererats och du ligger på sjukhuset. Alltså det är ju en situation som jag tror vissa, rätt många har alltså tänkt det. Hur skulle jag reagera i den situationen? Och jag läste också så här att människor är sådana att liksom vinner de 10 miljoner på lotto så blir man glad först och sen ganska snabbt efter bara några månader så går man tillbaka till ungefär den lyckan man hade innan. Och jag har även läst att och det är samma sak om man till exempel är med i en olycka och hamnar i rullstol. Då blir man först ledsen, sen efter några månader så går man tillbaka och är ungefär lika lycklig som man var innan. Stämde det för dig?
Nej, jag tror att det är svårare med det. Det tog inte... Det var också så här... Jag var ju skidåkare typ så att jag identifierade mig med det så mycket. Och så började skidsäsongen. Det här var ju oktober. Skidsäsongen började typ. Så jag var ju så här, ville följa med. Jag frågade dem.
De sa ganska snabbt, du kommer vara förlamad i stor del av kroppen för resten av ditt liv.
Ja, precis. Precis, som man kände ju...
Hur snabbt sa de det liksom? Hur snabbt insåg de läkarna det?
Jag tror det är ganska fort. Jag hade ingen aning. Jag bröt ju nacken, då är det jag gjorde.
Ah, ja.
Och jag trodde ju bara så här, om man bryt nacken, då dör man ju.
Ja, jag vet inte. Det låter som att Nej. Det är en stor risk för att man dör i alla fall om man bryter nacken.
Men sen beror det liksom på vilken kota man bryter nacken i. Och det är liksom, du kan ju bryta nacken, men du kan ändå liksom inte bli förlamad. För det är ju om ryggmärgen går sönder som du är.
Okej.
Så det är så man blir förlamad, så att säga.
Och hur stor är chansen att liksom tekniken utvecklas och man kan laga allting i framtiden, så att säga?
Jag vet inte. De håller på mycket med såna här...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad heter han? Christopher Reeves i South Park äter foster.
Ja.
Men vad heter det?
Christopher Reeves var han som spelar Stålmannen och hamnar i rullstol efter en ridolycka, va?
Precis, han bröt ju också nacken, men han bröt ju förmodligen längre upp på halsen än vad jag gjorde.
Okej. Okay. Är det ryggmärgs någonting från foster då som de har experimenterat med?
Ja, exakt. Men sen åker väl folk, så här, rika åker väl typ till Colombia eller något och injicerar sådana här, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Stamceller,
precis. Så jag vet inte om det är det som är framtiden. Vissa har ju kopplat in sådana här robotben eller vad det är. Men det, jag vet inte.
Nej,
jag, så här,
det är inget du tänker så mycket
bonus.
På.
Nej, allt en bonus.
Ja. Liksom.
Men som sagt, det tog ett lång tid för mig direkt efter att jag hade gjort illa med... Jag tror inte jag hade upplevt ångest innan heller.
Nähä. Nej, det är kanske inte den bilden sättet. Man har också av lite så här sportkillar. Att de är kanske lite mer ångestfria än komikerkillar och tjejer.
Prestationsångest, men inte så här annan ångest.
Liksom. Nej, och den här när du liksom när du saknar din familj och sånt där, det var inte så starka negativa känslor liksom.
Nej, alltså det var, jag vet inte, det mesta var väl att man såhär, fan, jag skulle bara gjort så här. Det fanns ju hur många tänk om som helst, ja, när man tänkte tillbaka. Ja, det tog ju lång tid att bli av med det.
Ja, det är lätt att vara efterklok. Tänkte du det många
gånger? Ja, verkligen. Ja, det kan jag säga.
Men då upplevde du ångest liksom ganska mycket i början, eller?
Mm. Jag kommer ihåg att det hjälpte med frisk luft. Öppna fönstret eller bara åka ut.
Aha.
Och sitta ute.
Mm. Intressant, för jag tycker också det. Alltså, jag har inte haft... Alltså, det var länge sedan jag hade stor ångestproblematik, men jag kan må lite dåligt ibland. Men jag tycker också att frisk luft funkar, men många andra kan skratta åt mig när jag pratar om frisk luft, för det låter ju verkligen som gubb- och kärringaktig grej att snacka om. Liksom.
Ja, verkligen, verkligen. Men ja, det är lättad. Men sen ligger man väl där på sjukhus och ska lära sig allt hur kroppen funkar och sånt där. Och jag var i Uppsala 3 månader och sen förflyttades jag hem till en rehabavdelning i Sandviken.
Mm. Och där under de 3 månaderna var det liksom vågor av ångest då, liksom, eller var det ett konstant helvete?
Nej, det var nog vågor.
Mm.
Och man liksom, det var så mycket folk som hälsade på en och så gjorde man typ så här sjukgymnastik och sånt där. Och, jag vet inte, det... Ja, men det var vågor. Och sen då började jag ju prata med någon också, så här, psykolog eller något sånt där.
Hjälpte det?
Ja, men jag tror det.
Mm.
Men jag var också så här idrottsfokuserad, så jag tänkte så här, men det här ska jag fixa ändå. Men det gick ju liksom inte. Jag var...
Alltså du tänkte att du ska fixa det, att det ska bli totalt återhämtade? Ja.
Ja, exakt. Mm. Men det, så här, att det var mycket, mycket mentalt, tänkte jag. Men att bara man har positiv inställning så går det säkert bra. Men, ja.
Ja, det kanske, om man är 18 kanske man är mer naiv också.
Mm. Ja, precis. Så att, men det... Ja, det var tufft.
Ja, kan du slitas tillbaks? Kan du få ångest än idag? Alltså med tankar kring det här eller alltså
ja, sömnlösa nätter kan jag nog få det.
Okej.
Okay. Eller inte så mycket. Ja, men det är mer tankar så här, fan, om det hade varit idag om jag inte hade gjort så där. Men att jag kan ju bryta av det ganska. Men jag menar, på natten är ju alla mentalt svaga ofta.
Ja, när man ligger vaken. Alla kan ju få ångest och man brukar ju koppla det till någonting. Men, men frågan är då om du kopplar alltså så här, det till den här olyckan då, när du har ångest ofta, att det är det du tänker på. Liksom.
Ja, nej, det gör det inte.
Men.
Det känns som att jag kommer över det. Men det är fortfarande, ibland blir man ju så här trött bara på fan. Fan vad skönt om det inte hade varit så här.
Ja. Hur gammal är du nu?
35.
Okej, okay. Så det var ett gäng år sedan.
Ja, nästa år har jag suttit i rullstol lika länge som jag inte suttit i rullstol.
Okay.
Så halva livet blir nästa.
Mm.
Eller i år blir det 2023.
Ja, då är det... Då är det grattis. Ja. Nej, men då är det liksom... Om vi pratar om livet före och efter så är det ett bra tillfälle i alla fall. Att lika länge av båda.
Precis.
Men så du var på sjukhuset 3 månader och sen... Kom du hem och började liksom rehab, återhämta dig och liksom, vad hände sen? Liksom, hur gick tankarna sen?
Jag hade ju inte gått klart skolan heller.
Nej.
Så jag gjorde illa med 3:e året på gymnasiet. Och sen, de liksom lärde bygga om hemma för att jag skulle komma in i huset hemma och sånt där.
Mm.
Och sen blir det här med hur ska jag klara med, då blir man ju tilldelade personliga assistenter och sånt där.
Mm.
Och det var ju också svårt. För på sjukhus är man van att sjuksköterskor och sånt hjälper, undersköterskor. Sådana som liksom jobbar med det.
Ja.
Och sen ska man bara träffa någon person för första gången i livet.
Mm.
Och sen ska den bara liksom hjälpa en med liksom med allt möjligt, allt från så här intima grejer till
toalettbesök, ja. Och till
ja, exakt. Exakt.
Till att plocka ner grejer från hyllan.
Precis. Och det är också så här svårt när du är 18 år.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men
det kanske är ännu svårare då. Än, det låter inte som jättelätt annars, men
nej, precis. Men ja, det gick ju det. Eller man fick ju bara göra det liksom.
Mm. Hade du liksom, förutom de här ångestattackerna, hade du liksom en positiv inställning? Eller var det någon gång du tänkte, men det är lika bra att jag bara dör nu eller så?
Ja, fan. Och så tänkte jag så här, jag ger det några år så får jag se, sen skiter jag det typ.
Ja,
men,
ja.
Mm. Men det är inte hela tiden man tänker så heller.
Nej.
Men ibland är det.
Ja, det är ju många som tänker så, som kan gå också.
Mm, ja, exakt. Det är ju, så är det. Jag hade tur att jag fick bra assistenter ganska fort också.
Har du kvar samma som du hade när du var tonåring?
Nej, då inte.
Men
det var också nog ganska, det var nog jävligt tufft för de assistenterna jag hade då också. För när man är 18, då vet man ju så jävla mycket, tror man.
Ja.
Och sen jag som hade varit skidåkare och liksom kunde hävda mig genom det.
Ja.
Nu hade liksom, man känner nog sig lite så här, ja, vad är jag bra på nu? Så då lär man hävdas på något annat sätt genom att vara kaxig typ. jag vet inte, jag var någon jävla besserwisser.
Ja, jag var nog, alltså jag är fortfarande ganska kaxig. Skulle nog många säga, men jag kanske var som värst när jag var 19.
Mm.
Okej, så du var du var kaxig mot de här assistenterna, eller?
Ja, men jag tror det, typ att man var liksom så här, ja, det här vet jag mest om. Så fort man fick en chans om det, så här, vadå, vet du inte det? Typ så här, ja. att man blev.
Men
Men
du kom ändå bra överens med dem?
Ja, de är ju jävligt tårig. Och sen tror jag att det inte var så hela tiden, utan det är ju så ibland. Jag var nog ganska lättsam ändå. Alltså, och ja, jag vet inte. Men sen började jag umgås med mina vanliga kompisar som jag hade i skolan, men som jag inte umgicks med så mycket på helgerna. Liksom, de som var mer av och festade, de som jag hade spelat fotboll med, men liksom hemma där. Där jag bodde i Årsunda utanför Sandviken. Eller
dina barndomskompisar liksom.
Precis. Mm. Då började jag umgås med dem igen.
Mm.
Och då liksom, då glömde man ju bort skidåkningen.
Att
den, så då började jag hänga med dem. Och sen tror jag att det tog något år. Jag tog ju studenten där efter jag kom hem och bodde. Så började jag om skolan och sen började jag umgås med dem.
Mm.
Och då blev det där festandet.
Okej.
Okay. Så då kom man snabbt in i det. Då hade man väl mycket gemensamt. Och de var liksom så här bra. Jag tror att jag alltid haft bra kontakt med dem. För att jag har varit så himla öppen också.
Mm. Liksom. Och festandet bra. Är då liksom lägenhetsfester. Framförallt då att ni
precis.
Sitter och super och snackar. Och lyssnar
precis.
Lyssna på musik, gissa.
Ja, ja. Bra. Bra giss.
Jag vet inte riktigt vad man annars kan göra på fest. Men
nej,
det finns säkert en hel del.
Ja. Nej, men så då blev det, det blev ju ganska mycket festande för mig där.
Mm.
Det har varit ganska länge, tror jag. Alltså,
men det var ändå hade du alkoholproblem? Ja. Fick du alkoholproblem?
Nej. Nej. Men jag drack nog på ett visst sätt ibland.
Mm.
Inte att jag drack så här, det var väl fredag, lördag, men det var väl alla i den åldern, tänker jag.
Mm.
Men jag tror att jag drack på ett visst sätt ibland, har jag tänkt på i efterhand. Också att min mamma sa det till mig. Att, för jag blev oftast... jag blev ganska full ofta.
Ja.
Och det, alltså minnesluckor var det nog ganska ofta.
Mm.
Så i efterhand har jag nog tänkt på att det kan ha varit ett utlopp liksom för att man glömmer...
Ja, glömmer sina sorger. Man dricker bort sina sorger.
Precis. Precis. Jag var inte så ledsen, men...
Nej. Nej, men det är frågan. Det finns, jag vet inte hur dina kompisar drack, men jag har också haft såna perioder när jag har mått rätt bra, men ändå druckit mig liksom aspackad och minnesluckor och ramlat och slagit mig och sådär. Och sen så efter ett tag så insåg jag bara, varför håller jag på så här? Och kunde liksom inte komma på något direkt svar, men då kan jag också tänka, ja, men då kan jag ju lika gärna bara börja dricka mindre. Och så hade jag turen att jag inte var någon vidare beroende personlighet, så att jag kunde bara sluta dricka, eller inte sluta dricka, jag kunde bara dra ner på det och dricka mindre istället.
Mm.
Nu var jag räknat som att dricka mindre är säkert ganska mycket om man jämför med genomsnittet i Sverige, men, men det är inte något större problem i alla fall.
Nej, men så känner jag också. Alltså, det var nog, det kanske inte heller var så, om du säger sådär, liksom, för jag var ju ett glatt fyllo.
Mm.
Jag är ju liksom inte börja gråta eller bli arg och sånt. Jag är oftast väldigt glad.
Mm.
Och när jag blir så där full är det oftast för att jag är så trissad, att jag blir så glad liksom.
Mm. Ja, det är inte säkert att det var att du drack bort dina synder. Det Nej. Var kanske bara att du gillar att festa.
och ha roligt.
Så när kom du på idén att du skulle börja med stand-up? Jag kan lägga om frågan. Hade du någon annan plan innan dess? Eller liksom, hade du några andra intressen förutom då fest och tv som verkar ha kommit ganska tidigt som du tänkte, det här ska jag hålla på med nu?
Eller resa och musik, gå på konserter.
Just det. Du gillar ju hårdrock.
Ja, jag gillar... Ja. Hårdrock, rock. Alltså ganska, alltså evenemang i stort skulle jag nog säga.
Så arena rock.
Ja, och så typ små klubbar eller ja, mycket musik i alla fall och åka på det, festivaler och.
Hur många gånger har du sett Metallica live?
44, tror jag. Eller 43.
Yes. Jag tänkte att det var 9 gånger, att det var överdrivet mycket, men det var 43 eller 44.
Ja, och så 4 spelningar bokat i sommar också.
Du ska se 4 spelningar med Metallica i sommar?
Ja.
Åh jävlar. Du tycker fortfarande det är kul alltså?
Ja, absolut. För det är så mycket runt omkring.
Mm.
Man träffar folk.
Är det en sån fandom, liksom den innersta kretsen då, liksom den Metallica fans?
Ja, precis. Ja, det är många som åker runt mycket. Liksom.
Hur många är ni i den liksom kretsen?
Jag vet inte. Jag känner ju vissa... Jag känner många som har liksom, som åker runt extremt mycket. Det finns ju de som nästan har sett dem, ja, men 200 gånger som jag känner. Både så här svenskar och sen är det typ så här polack, fransmän, belgare, amerikaner.
Mm.
Och så känner man någon, så blir man oftast liksom presenterad för någon annan.
Mm.
För jag känner väl de som reser mest, skulle jag säga. Alltså, för att se Metallica. Och då blir det lätt att man träffar deras gemensamma kompisar sen.
Mm. Och började du med det då när du var 18-19 redan, liksom, att börja resa för att se Metallica?
Nej, det var nog 2009 såg jag den första gången, så 4 år. Jo, men då var jag inte så jätte... Alltså jag såg mycket konserter då. Jag ser mycket konserter nu också som inte är Metallica. Mm. Men det är också oftast det som är roligast. Så jag såg den 2009 2 gånger i Globen. Och då började jag så här... Och då började jag bli intresserad, för då fanns det ett forum med liksom svenskt forum.
Mm.
Och då tyckte jag det var så roligt, själva grejen runt omkring, att det var folk som var åkte mycket och att de Metallica varierar sina setlists och
vad sa du att de gör med sina setlists?
Att de varierar så mycket.
Okay.
så att de vet ju att folk åker mycket, så då liksom byter de ju ut 3 låtar per kväll liksom.
Mm.
Minst. Och så liksom så här, ja, sist vi var i Köpenhamn körde vi den här, så nu kan vi köra den här låten som vi inte kört på 13 år här. Så man lever ju så här. Ibland kan jag gå nu och så bara, shit, den här låten har inte jag. Den här låten har de bara spelat en gång i hela deras karriär. Det händer ju inte så jätteofta, men ibland har de ju sådana.
Träffas ni före och efter konserterna och festar också, det här gänget som...
Ja, det brukar vara för festkvällen innan. Oftast är det liksom så att om jag är i Köpenhamn, då är det typ Danmarks chapter, eller vad man ska så säga, som har anordnat förfest på något ställe.
Mm. Vad heter då, fansen eller den communityn?
I Sverige är det typ Metallica Club Scandinavia bara.
Okay.
Och sen är de olika beroende på vart det är någonstans.
De har ingen sånt namn som Maggots eller Barbies eller Believers.
Nej, exakt. Nej. Nej. Ja, och sen är det ju, men oftast är det ju, det finns ju ett hard rock i de flesta städer där de brukar köra.
Hard rock, hard rock café.
Precis. Så där är det ofta. Och sen är det också att man bara snackar med vilka, oftast vet jag vilka som ska någonstans, och så ser man på Facebook och Instagram och så bara, tjena, ska vi ta en öl? Ja, det kan vi göra.
Det låter ganska dyrt allt det här. Alltså, får man så mycket bidrag som handikappad så att det kan finansiera?
Nej, det är väl inte... Alltså, jag är tur i oturen.
Mm.
Jag gjorde illa med trafikolycka och så var jag ganska bra försäkrad.
Mm.
Så att det är väl så jag har råd att göra det. Liksom.
Okej, okay. Så dina föräldrar hade tecknat en rätt schysst försäkring åt dig?
Ja, och så hade du var bra försäkrad genom skolan och sånt också.
Mm.
Så att det är väl så, och så liksom, ja, det är liksom inget så här, man brukar skoja om att det är så här bidrag från Försäkringskassan och sånt, alltså sånt är det väl inte.
Nej.
Sånt har man också, men det är inte...
Det är privata försäkringar som är den stora.
Precis, och så har jag liksom inkomst så privat genom försäkringar.
Mm.
Så att det är väl det. Det är väl de pengarna jag lägger på och åka runt då.
Mm.
Men det är liksom fan, det är kul, det är bra att det funkar.
Ja, du gillar att räkna sig till USA också, det är ett gemensamt intresse.
Ja, verkligen.
Men det gillar du förutom liksom, alltså det är inte bara när det är någon konsert du vill säga, utan du gillar...
Nej, jag gillar väl ja, men liksom samma som dig, det här som man har växt upp med och sett på tv. Och bland det roligaste man kan göra första gången man är i USA är bara att gå på en liksom affär och kolla vilka flingor de har.
Ja, absolut. Har gjort väldigt mycket i USA. Och det nämner också så här populärkulturella referenser och mat. Vi har ju båda ett ramenintresse också.
Mm. Ja, det har faktiskt du väckt i mig.
Ja.
Jag gillar verkligen det.
Mm. Hur är det
inte
i Sandviken? Ramenutbudet?
Det är dåligt. Det finns i Gävle faktiskt att prova.
Ja, är det bara?
Jo, men jag tyckte det var ganska bra, men inte... den där var lite besviken på var liksom köttet som var i, fläske.
Chashu, eller vad de kallas.
Exakt. Chashu. Exakt. Mm. Precis. Men annars var det bra, tyckte jag.
Mm.
Men ja, så det är väl, men sen tycker jag om USA också och snacka med folk där liksom.
Ja. Det är ju ofta lite mer att man pratar med främlingar där än vad det är i Sverige.
Mm, precis.
Alltså om du sitter på en diner eller något sånt, så är det inte helt ovanligt att du kan börja prata med din bordskanne liksom.
Nej, exakt. Senast jag var i USA var i Boston, satt på en bar.
Mm.
Då började jag snacka med en snubbe. Jag började snacka med bartendern och en snubbe som satt bredvid mig. Och så fortsatte jag snacka med han som satt bredvid mig. Och bara fråga. Han sa att han reste mycket i jobbet och sådär. Och då sa jag, okej, är det frequent flyer? Så han bara, jo. Och så fortsatte vi prata. Så frågade jag, vilket flygbolag? Och så sa han, JetBlue.
Mm.
Ja, tyckte det var intressant. Så bara, och sen satt vi och pratade om allting. Och så bara, ja men... Vad jobbar du med förresten? Nej, jag är pilot, så.
Mm.
så det var ju... Det var roligt att jag kom upp efter, liksom. Och då blev man ju ännu mer så här, jäklar. Så då förstod jag att han var frequent flyer. Han...
Är du frequent flyer?
Jag gillar samma flygpoäng. Liksom. Mm. Men jag försöker ju... Men jag är nog mer... Jag tar ju det som är billigt och... billigt och ja, men bra. Man är ju liksom
slogan.
Ja, exakt. Exakt. Men man blir ju så här, om jag kan skippa en mellanlandning för 1000 spänn och flyga direkt, då gör jag det liksom. Man är ju bekväm så. Men ju äldre man blir, desto bekvämare blir man ju också.
Ja, och jag tror det har att göra med om man har tur så blir man lite rikare när man blir äldre också.
Ja, precis. Så att jag liksom, men jag menar, då skulle det vara SAS man flyger mest med då, men det är inte så att jag känner någon allegiance till SAS eller något sånt där.
Vad har du för resa? Har du någon resa inplanerad? Är det någon som kommer?
Till New York.
Oh, kul.
I mars. Och det är faktiskt genom flygpoäng som jag har samlat på kreditkort.
Mm. Är det svårt att komma in på stand-up-klubbar med rullstol där?
Ja, ganska. Jag har bara varit på The Stand.
Ja, men det är en av de bästa.
Mm, det tycker jag också. Eller har jag hört. Och det var bra... Det var jävligt bra lineup när jag var där.
Mm.
Det fanns en på golvmarkplan då, ett rum, och sen var det, ja, men det var en ganska bra trappa ner.
Mm.
Så att säga. Det är så min bedömning är nu för tiden. Ja. Bra och dåliga trappor.
Så du kom ner på nedanvåningen också då?
Ja, precis.
För Comedy Cellar, som är en av de mest kända klubbarna, där har för intrycket att det är jävligt svårt med rullstol.
Mm. Det går nog, men det är så här, det är jävligt smalt.
Mm.
Och ja. Nej, jag vet inte. Jag var där och kollade och då sa de att om du ska göra det så kanske du ska vara här tidigt. Och liksom så vi får styra upp det.
Men
ibland är det lite så här. Det där är också vilket humör man är på. Om man är så här, ja fan. Ja, jag orkar inte, då går jag på en annan ställe istället. Men det är också, är jag på ett rätt humör så spelar inte det någon roll. Då kan jag liksom. Folk bära mig. Det var ju som nu på nyår, då bar ju ni ner mig för en trappa.
Ja, jag bar upp. Det var ju till Antons pubograf. Och det var ju en spännande upplevelse. Och
ja, nu hade vi ju druckit någon öl. Så egentligen men ibland blir man så här, ja vad fan, det här löser vi. Och ibland är man så här, ja det är kanske inte så smart där.
Ja, du menar att om du inte hade varit full så kanske du inte hade orkat...
Nej, exakt. Och då hänger jag bara där ändå. Det är ni som bär mig.
Men, vad var det jag tänkte på? Jo, vi har inte riktigt kommit till när du började med stand-up än. Så vilket år var det? Nej, du började det. Med stand-up?
Jag vet inte riktigt. Undrar om det var...
Ja, för vi borde kunna räkna ut det eftersom du har hållit på i 6-7
år. Jag tror det var 2016 eller något sånt där.
Mm. Och hur kom det sig? Alltså var det det första stora intresset förutom då? Alltså, för att man kan ju säga att konsumtion är ju så här, gå på konserter och kolla på tv och festa handlar väl ganska mycket om konsumtion också. Men att vara den deltagande, alltså skidåkning och stand-up, då är det liksom mer på något sätt produktion, eller du är mer den som utför
precis.
Underhållningen eller vad man ska kalla det.
Precis.
Var det första liksom sånt utlopp du fick efter skidåkningen?
Jag tror det faktiskt, för att det jag hade saknat mycket sen skidåkningen, det var den här rushen.
Mm.
Liksom adrenalinkicken.
Ja, när det går bra, och att man blir glad då liksom.
Ja, precis. Och att man liksom så här gör något som man så här känner, ja, oh, shit. Ja, men precis. Och så var det en som frågade mig om inte jag skulle gå en kurs.
Var det någon kompis?
När det var Stefan Söderblom som är en av de drivande i Gasta.
Mm, det är ju en stand-up-klubb då i Gävle.
Precis, i Gävle.
Och hur kom du i kontakt med honom?
Han var lite delaktig i skidåkningen innan. Sen kände honom sen innan.
Mm. Men tyckte han du var rolig då, privat?
Ja, jag tror det. Att, för jag höll på att skoja. Jag var lite så här spexare innan, eller vad man ska säga.
Inte spexare som deltar i Lunda spex och liknande, utan mer en skojfrisk person.
Precis. Och så sa han, och så liksom så här, lite snabb i käften. Och så, ja, då sa han att han tyckte att jag skulle prova att gå en kurs. Och så gjorde jag det.
Var det han som var lärare då?
Han, och så var Carl Stanley med en dag där.
Som lärare?
Ja, jag hade ingen aning vem det var.
Var han hyfsat ny då?
Det skulle jag nog säga.
Intressant.
Och sen, jag hade en assistent som var höll på med stand-up också, Mattias Heldevik. Så han sa ju, ja men prova, och sen så pratade jag med honom också, men jag provade kursen. Och sen så var det en nybörjartävling i Gävle, i Gasta då. Och då var jag med på den. Och då vann jag första deltävlingen. Och sen när det var finalen, då vann jag inte. Så då blev jag, lite sur.
Vem vann
då? Då fick jag ju känna det. En tjej som heter Jenny.
Okej, håller hon på fortfarande?
Nej. Men då blev jag ju lite... Då var det ju så här tävlingsgrejen igen.
Ja.
Och sen tyckte jag att det var roligt och då ville jag ju bli bättre. Och så hjälpte Mattias då, som var assistent. Han jobbade åt mig då också. Då, så att prova på att köra på Big Ben i Stockholm. Så han liksom visade det. Så då började jag med det. Då åkte jag ner dit någon gång.
Var jag där första gången du körde på Big Ben?
Jag vet inte faktiskt. Den enda jag kommer ihåg var typ Petter Bristav, tror jag.
Okej, ja.
Och Martin Lagos var där också.
Ja, det är lite en tidsmarkör liksom. Det är ganska sällan nu de två kör på Big Ben. Men du sa, var det här, vilket år ungefär snackar vi nu?
2017 kanske.
Okej, okay, så det är ju ganska nyligen, ja.
Jag tror det. Ja, det är sex. Jag tror det.
Ja, eller, ja, 2016, ja, det är ju hjärnan som tror att år 2000 inte var så länge sedan. Att 2017 Nej. Är inte jättenyligen. Men jag bara tänker, ja, men det var ju
Nej.
Strax innan pandemin, ja. Där. Det var...
ja. Nej, men och sen blev det väl att man sa hej till någon. Jag kommer inte ihåg när vi träffades första gången.
Nej, det kommer inte jag ihåg heller. Alltså, jag kommer ihåg att jag tyckte det var rolig när jag sa det första gången. Men jag kommer inte ihåg om vi snackade så mycket de gångerna. Det har mer liksom långsamt glidit in i någon slags vänskap när vi började snacka liksom och kom in på ramen och USA, alltså gemensamma intressen och sånt där. Så.
Ja, ja.
Och sen känns det som att du har blivit ganska bra kompis med Anton också. Så, så det är på den vägen. Men, men jag kan inte komma ihåg någon sån här evreka-stund när vi sågs första gången.
Nej, jag kommer ihåg att jag var konferensier på Gasta i Gävle när du och Anton skulle köra. Och det var första gången och det var så jävla dåligt. Du hade kanske kört i 2 år eller något sånt.
Du hade kört 2 år, okej. Okay.
Ja, och då är det jättesvårt med det där. Men, för man hade ju typ sitt material på 8 minuter eller något. Då skulle man vara konferensier och man vågade ju inte publiksnacka nästan.
Så det just det. Men jag minns inte någon gång du har liksom bombat eller sådär.
Nej, det tog ganska lång tid för mig att bomba riktigt, tror jag. Det gick ganska bra i början.
Vad hände då efter du blev sur att du inte vann den här tävlingen, men du fortsatte ändå?
Ja, precis. Och så kom man in mer och mer och så blev det så här. Jag kommer ihåg hur spännande det var när man bara såg folk. Jag började lyssna på, jag hade kompisar som lyssnade på poddar med typ AMK.
Ja.
Och så började jag lyssna lite på det. Och så tror jag att det var det där, du vet, när Nisse Hallberg hade sin YouTube-serie med praktikanten.
Just det.
Det var precis när jag typ började. Då var det så spännande med allting. Att man ibland såg man folk som man hade hört i en podd och sånt där. Liksom.
Ja, men det är jävligt roligt att det har blivit en sånt universum liksom kring det.
Mm. Så jag hade liksom ingen erfarenhet innan, så jag var inte så här. Det var väl, jag blev aldrig så här starstruck eller något, men man tyckte ändå att det blev lite spännande i alla fall när man så här såg, och att man pratade med någon så här, ja, den hejar tillbaka, den såg när jag körde.
Ja.
Alltså, sånt var kul. På ett sätt kan jag sakna det.
Ja, ju de här, det kan jag ibland också. Alltså på ett sätt är det ju mycket roligare nu när man får betalt och får bo på hotell och det går bra. Men just det här spänningen när man var på de tidiga klubbarna och började lära känna folk och sådär, det var ändå magiskt på något sätt.
Ja, och men det tog ju, ja just det tog ju som sagt lång tid innan jag bombade rejält första gången, tror jag. Och då var det ju ja, det var ju jobbigt, men man glömmer ju bort det så fort man kör igen nästan. Det är bara att man känner att man vill inte ha den känslan.
Nej, det kan ju göra väldigt ont. Speciellt, alltså nu tror jag, nu har jag liksom kört över 1500 gig och bombat rätt många gånger. Så nu är jag rätt van vid att jag blivit mer hårdhudad på det sättet. Att det gör fortfarande ont, men inte så jätte. Liksom.
Nej.
Jag tycker det är värre också om man bombar inför, som nu när jag var i LA, så var det också, jag tyckte det var värre när Andrea var med och såg de här liksom tokbombningarna. Det gjorde det mer ont liksom.
Ja, men det är jävligt roligt att berätta för kompisar efter, tycker jag, när man har bombat, att det är så här, fy fan.
Jo, absolut. Det blev ju bra. Alltså jag lyssnade idag på julavsnittet av Snedtänkt, där Kalle Lind pratar med Henrik Dorsin om det var de revy de pratade om, och då så går Henrik Dorsin igenom ett sånt katastrofgig de hade med Grotesco i Lund på Lunds Comedy Festival. Och man hör ju liksom smärtan i hans röst och sådär, men det blir ju absolut en rolig anekdot och rolig historia, vilket inte hade blivit om det hade gått bra. Så,
nej.
Så på ett sätt så som komiker eller som poddar och sådär, eller om man håller på med självbiografiskt berättande eller i alla fall något kreativt uttryck där man liksom berättar, då på något sätt så kan man inte förlora till 100%. För alla motgångar och allting jobbigt blir ju de bästa historierna oftast.
Ja, exakt. Jag brukar säga att det är sällan något som berättar en historia och så här, bara så här, och sen gick det bra. Ja, bra. Kul historia.
Ett lyckligt slut i och för sig, rätt poppis i Hollywood.
Det kan det vara. Ja, det är sant.
Och på andra ställen. Men har du någon intressant historia med någon tokbombning, eller var det bara så här, det var ingen som skrattade? Det gjorde ont.
Ja, det är typ så. Mm. Att det var tyst, det var ingen som skrattade, att man bara står där och harvar.
Mm.
Och att man kör 25 minuters material på 10 minuter.
Mm.
Och det är ju jobbigt.
Du har aldrig blivit häcklad av någon funkofob eller sådär?
Nej, men jag har haft en dam som var lite för full som har kommit upp och kramat mig när jag var på scen.
Det är nästan värre.
Och då var jag så himla ny också, så då hade jag inte så mycket att säga.
Det är så här, någon slags missriktad välvilja skulle jag säga.
Ja, exakt. Det är som en klapp på huvudet.
Ja, verkligen. Ja, men vi har just börjat skrapa på ytan på liksom när du gav dig in i humorbranschen och sådär. Men jag tänker att vi kan spara lite till det Patreon-exklusiva delen av den här podden.
Mm. Om man vill komma och titta på min stand-up, så hittar man alla datum på kristofferfernis.se, och jag heter Kristoffer Fernis på Instagram också. Och jag ska ut med Elvira Lander på en liten miniturné som heter Glapack, och de datorna och biljetterna ja, finns på Kristoffer Färnis. Det kommer bli roligt.
Jag får tacka dig för att du medverkade i den här ordinarie delen.
Ja, tack själv att jag fick vara med.
Jag har inte frågat om du ville vara med i den Patreon-exklusiva delen, men det förutsätter jag lite.
Jag hänger på.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Okej, det var allt för den här veckans ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Kristoffer Färnis.
Fullbordat samtal!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.